Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Podplay.
Det är en ny vecka och det innebär nytt avsnitt av Sanny och Svensson. Vi är tillbaka i era högtalare och vi har kommit fram till avsnittsnummer 61.
Johan Ryno, poängkung i Färjestad Leksand och en hel rad andra klubbar. Jussi Ikonen som allra bäst i Brynäs. Joakim Björklund i IFK Nyland och han är en spelare man håller koll på såklart. Fredrik Lindgren, gränsfall att han ska ha tröjan upphängd i taket i Skellefteå Kraft Arena. Den bästa nummer 61 just nu, ja, det är Marcus Ljung. 61 förknippar vi också med det antalet poäng som du, Johan, hävdar att man måste ha för att klara sig kvar, undvika kval.
Ja, men om vi fortsätter på det temat där med Linköping och nummer 61 så hakar jag på med Solveig Gisler som spelar Linköpings damlag. Vi har den tidigare Frölunda och Rögle-spelaren Lars Eller. Vi har Johan Jarl, även känd som Johan Wikström, som spelar i Björklöven. En som var högst aktuell under söndagskvällen var ju Kristianstads Malte Sjögren. Vi har Emil Wahlberg, slitvärgen i Oskarshamn, som har väl gjort poäng i Division 3, Division 2, Division 1, Hockeyallsvenskan och SHL. Vi har ännu en slitvärg i Niklas Jadeland, känd från Oskarshamn och Malmö. Och sist men inte minst, Mikael Daggen Eriksson. Där pratar vi slitvärg och hjärta på riktigt. Den här veckan börjar någonting som vi har väntat på. Ja, med all respekt för åttondelar och allt vad det heter. Men nu börjar slutspelet i Hockeyallsvenskan och det är dags att prata upp det på riktigt.
Då har vi fått frinfrämmande poddvärldens Rhett Rakhshani. Ja, han är känd från Sporthuset, Hockeypuls, Plastpodden, Dream Factory, Radio 157 och såklart VF-podden. Det är en ära. Min kollega Lars Lindberg, välkommen till podden.
Ja, så har släppt oron lite grann nu. Det känns ju som att jag var inkallad så kanonmat om tekniken skulle strula här. Att jag ska få skiten för att det inte blir något avsnitt. Men kul att vara med, grabbar.
Hur taggad är du nu för slutspelet? Du kändes ju som när det ställdes in i fjol. Det var ju någon, alltså det slog hårt på alla. Men du var ju deprimerad där när slutspelet ställdes in. Du hade en match i Umeå fullsatt. Du hade en tom arena i Övik och sen var det över. Hur taggad är du?
Ja, helt obeskrivligt faktiskt. Jag är ganska säker på att jag inte kommer sova en sekund i natt. För jag kan aldrig sova när jag är exalterad. Så jag kommer mest troligt att få gå ut och gå någon nattlig promenad där. Så gärna om ni kan släppa avsnittet utan min röst innan klockan 5 när jag inte har kunnat somna. Men det ska bli så otroligt jäkla roligt. Alltså, man såg ju bara nu ikväll mellan Kristianstad och Väsby hur otroligt kul hockey är när det verkligen betyder någonting. Så att, jag tror att ni är ganska laddade ni också.
Vi tar och kastar oss rakt över på det som komma skall. Och det blir Timrå mot AIK. Förresten, vilken match kommer du göra under måndagskvällen?
Ja, vi kör studio från Timrå och AIK. Vi börjar där och tar ett rejält startskott för slutspelet. Och det känns ju som en väldigt spännande start.
Hur går tankarna inför den här matchen som ska spelas i Timrå? Seriefavoriterna eller serievinnarna, överlägsen stil, ska ta sig an AIK. Hur går dina tankar inför den matchen?
Jag tror att AIK är ett lag som passar Timrå ganska bra. Det var min känsla egentligen under hela den här säsongen. På något sätt så tror jag att Timrå trivs mot lag som är spelande. Och därför så tror jag väldigt mycket talar för att AIK i princip måste vinna imorgon om de ska ha någon chans att skapa någon spänning i den här matchserien. Och kanske till och med måste vinna ganska klart. För att ja, Timrå är dunder favorit till att gå upp till SHL. Så att det är rejäl press på AIK. Sen spelar ju också Björklöven Mora första matchen imorgon. Den går ju parallellt.
Men om vi håller oss kvar vid Timrå och AIK. AIK har ju faktiskt vunnit mot Timrå på bortaplan. Så att de vet ju i alla fall hur man gör.
Men då skulle jag säga så att de gjorde det när Timrå i princip redan var klara. För att ha vunnit grundserien samtidigt som AIK hade sin... Då var det 11 matcher i rad med typ i princip bara segrar och red på moln. Anton Blomqvist var ny som huvudtränare och det var ganska mycket omständigheter. Sen tror jag också att, om inte jag minns helt fel, så tror jag att Timrå vilade både Lodin, Hartman och Löke eller något sånt. Och så var inte Hardegård tillbaka heller, så det var ju, det finns ju andra omständigheter kring den segern också.
Men du, jag kände att AIK är ju det laget som är mest lurigt av de här lagen på den undre halvan. Jag trodde nästan att Timrå skulle gå för Västerås. Var du förvånad eller var det självklart för dig att de plockade AIK?
Alltså, ja, på något sätt var det nog ändå det. Det som är med Västerås, ett lag som har ett väldigt bra spel är min uppfattning, men att de saknar den där spetsen. Men också ett lag som är ganska homogent och jobbiga att möta. Jag tror att AIK är mer ett lag, om du är spelande och liksom har en bättre kvalitet på laget, så tror jag att det är det som talar till Timrås fördel. Att det är ungefär samma typ av lag med samma typ av målvakt, samma typ av backsida, men lite bättre på allting.
Men finns det inte en sovande styrka någonstans i AIK som man ändå ska vara jävligt rädd för?
Jo, men det finns det ju i princip i alla lag i det här slutspelet egentligen. Alltså, det finns ju någon USP egentligen i alla lag. Och jag skulle säga det att AIK är ju som Timrå i styrka, fast lite sämre på det mesta.
Det enda som stod helt klart när de här valen skulle göras var att Timrå inte skulle välja Tingsryd. För att jag och Adam var faktiskt inne i Kent Nubben Norbergs spelbutik i veckan som gick och pratade lite grann med honom, och han sa att Tingsryd vill vi inte spela, det blir ett helt annorlunda spel när man spelar sådana små hallar, det är lågt i tak och det fladdrar till höger och vänster. Så att det var det enda han kunde slå fast, att Tingsryd kommer vi inte välja. Så att jag är inte speciellt förvånad att valde AIK.
Pratar inte han paddel nu, lågt i tak? Var det han pratade, inte paddel med nubben eller? Det lät ju som att han refererar något paddel.
Ja, nej, alltså jag vet inte vad han menade där, men det som var intressant var att jag ställde en fråga till nubben i spelbutiken. Du, är det du eller Fredan Andersson som bestämmer det slutgiltigt? Då fick jag ett par hymlande ögon mot mig. Hallå, du är i Timrå nu.
Fast du var ju ändå i Sundsvall när du sa det, vilket också är lite lustigt.
Ja, så är det ju. Ja, nej, men över till den andra matchen som spelas då imorgon. Det är Björklöven som tar emot Mora. Var det någon av er förvånad, om vi börjar med dig Sanni, var du förvånad att Björklöven valde Mora?
Mora eller Västervik, det är ju hugget som stucket. Det är en läskig motståndare oavsett, för att Björklöven går in i det här slutspelet med en jäkla press på sig. Men jag såg någonstans någonting som ändå borde göra motståndarna oroliga, när Per Kente var så här med sin... Jag är dålig på att imitera honom, jag tror du är bättre på Johan. Men han sa att vi har väntat på det här ett helt år, slutspelet. Det kändes på riktigt. Jag menar, det känns som Björklöven åkte på en skridsko nästan och väntade på det här slutspelet.
Han sa väl någonting i stil med, vi har väntat på det här slutspelet ett helt år nu, så vore det väl fan om vi inte kunde vara redo nu.
Ja, det är ofta in en svordom där, han är äkta på här, det får man ju älska. Men det är ju hela den här säsongens stora snackis i toppen. Jag menar, sen har ju Modo stått för några längre ner och så vidare. Men alltså Björklöven, hur de inte har fått ut mer av det där materialet egentligen hela säsongen. Men någonting säger mig ändå att Björklöven, tar de sig till final så kan de definitivt slå Timrå. Däremot är ju vägen till finalen inte det minsta orolig på att Timrå kommer att ta sig till final. Men däremot så är jag väldigt osäker på om Björklöven kan tagga till redan från start här. För jag menar, Mora är inget dåligt lag. Deras två första kedjor är ruskigt bra. Stort frågetecken för målvaktssidan om Mattias Ward är tillräckligt bra redan nu. Men har fått in några bra backar. Simon Johansson tycker jag är väldigt intressant. Men det känns ju som att Björklöven borde kunna lösa det här till en final i alla fall.
Ja, hade du ställt frågan om de skulle välja Mora i december, så hade jag varit säker på att de absolut inte skulle göra det. Men nu har vi ändå spelat två matcher i Mora som Björklöven hade vunnit, som de nu har vunnit. Och det får man väl ändå säga att det avgör väl lite grann att de kunde välja Mora. För man ska ha klart för sig att de hade chansen att välja Västervik. Och Västervik har ju förlorat alla fyra matcher mot Björklöven den här säsongen. Så att Västervik var nog lite darriga för att Löven skulle välja dem.
Men Västervik har Daniel Marmelind, och framförallt så är ju Västervik ett expertlag på att stänga ner spelande lag och få det till att bli millimeterstrider. Och jag menar, ett sånt lag är ju inget roligt, för det vet jag alla lagen som är spelande i Hockeyallsvenskan har otrolig respekt när man inne pratar med tränarna. Lite off the record sådär, så har ju de otrolig respekt för Västervik och det sättet som de liksom löser press på, hur de kommer ur. Att man får liksom aldrig något grepp på dem. Det blir alltid en jämn match hur den går till för de topplagen.
Men det, vi hänger kvar lite vid Björklöven Mora då. Är det skrällläge för Mora? Det får man ändå säga. Jag har ju Björklöven som favorit i den serien. Vad ger Mora för chans att sluta Löven där? Är det 50-50 till och med eller?
Nej. Jag skulle säga att de har 25% chans kanske.
Nu har du alla moringar efter det här, Lars, det ska du veta.
Ja, men jag har den som själv då, så det är lugnt. Jag ställer mig bakom honom. Det är helt safe. Det är ingen som går i närheten.
Ja, men jag tycker vi kan väl gå vidare där på Västervik som du var inne och tassade lite grann här på, Lars. Och Daniel Marmelins betydelse för Västervik. Jag sa här i förra veckan att han nog var bakom i alla fall 15 poäng i Västervik. Då fick jag rättelse från spelare och ledare i Västervik att det nog är uppe 30 poäng som han är orsak till i Västervik. Att han har varit så betydelsefull. Håller du med om att det har varit så betydelsefull han har varit under säsongen?
Ja, i mina ögon är det ju ligans bästa målvakt. Jag håller ju faktiskt honom som etta. Både för Jakob Johansson och Claes Endre och även Kevin Paulin. Alltså just hur han var under den här säsongen i alla fall. Och så framförallt så känns det verkligen som att han har en sån där säsong när han är lite i zonen. Nu ska inte jag säga att jag är expert på att bedöma målvakter, men min känsla är i alla fall att folk har en väldigt stor respekt för honom. Sen har ju faktiskt Västervik ett väldigt bra försvarsspel. Alltså, det är otroligt cred till vad Kalina och de skapar ihop där. Alltså att de är femma med det här laget. Jag tror det var, om vi räknade ut, att det var 18 nya spelare inför den här säsongen. Bara inför säsongen. Och i princip ingen kvar. Och så hittar man sådana fynd som Michael Kaplan. Nu var ju Marmelin inlånad från Visby Roma lite grann i fjol. Men att man hittar sådana fynd och ändå får det här till att bli femma. Och så har de ju flera år i rad liksom tagit en slutspelsplats. Jag tyckte det är ruskigt imponerande.
Ja, och det man ska ha klart för sig är ju också att det har varit ganska mycket in och ut i Västervik under säsongen. Men ändå har det liksom rullat på.
Och jag tycker ju i princip att de har ju nästan varit bättre när de inte har spelat med Jonsson Fjällby och båda Davidsson-bröderna, när liksom det har varit kollektivet som har fått göra det, för de motsvarade inte alls förväntningarna, tyckte jag. Sen Michael Kapler har ju varit hur bra som helst. Han måste ju bara gå till SHL.
Men nu har vi ju varit runt och på Västervik då. Jag har ju ändå Södertälje som favorit i den här serien. Jag vet inte om man landar in det för att det är stora, tunga sportklubben mot lilla, pyttelilla Västervik. Men jag känner ändå att det finns en tyngd på något sätt i Södertälje som jag inte ser hos Västervik, som jag tror kommer ge utslag över 5 matcher.
Ja, jag håller med. Jag tycker att spetsen framförallt är det som talar för Södertälje. Jag menar, visst, man kan ju säga att det finns positiva saker i Västervik, men skulle de ta 2 matcher av Södertälje så kommer ju ändå de vara supernöjda för att... Men Södertälje spets är ju framförallt det som talar för dem. Sen tycker jag att, jag vet inte vad ni säger om det, men jag tycker att Södertälje har fått en annan mognad också i laget nu när de har ju förstärkt laget där under säsongen och fått in ganska intressanta backar som har gjort att de har en relativt bra backsida. Och så sen har de hittat en bra kemi i vissa av kedjorna där de har en bra bredd nu. Det är både Bengtsson erbjuder någonting framåt. De har Retsticker som Sam Bitten då, tillsammans med Rasmus Kahilainen. De har Lindbäck, Hugo Gustafsson och deras spets tillsammans med Olesen och Blomstrand och så vidare. Så att, ja, jag tyckte det känns ruskigt intressant med Södertälje. Och det är väl egentligen de som kan skrälla. Jag har svårt att se att Karlskoga ska kunna rucka Timrå eller Björklöven i en match av bästa 7. Södertälje skulle kunna göra det riktigt jobbigt för många. Men sen vet man ju aldrig. Men känslan.
Men känns det inte som att Södertälje, efter att Micke Samuelsson klev in i den föreningen, att det har blivit ett helt annat go, ett helt annat framtidstro, tydlighet, att det finns någonting att ta på i Södertälje nu?
Jo, jag tror det. Och framförallt tror jag att fansen, om än de har slitit sitt hår ganska mycket den här säsongen. De har ju ändrat i kedjorna i princip 1000 gånger den här säsongen, känns det som. Jag vet inte hur många gånger jag har sett dem gnälla om det där. Men jag tror också det, att det finns någon form av framtidstro i sportklubben. Och, jag menar, Södertälje är ju ett sånt här lag som har ju en väldigt stark historik. Så det är klart att Södertälje är kul när de har lite medvind.
Om vi nu kokar ner det vi har pratat om här, du gav Mora 25% chans att slå Björklöven. Vad ger du Västervik för chans?
33.
Den som jag ser det som jag kanske på förhand tycker är mest intressant är ju Karlskoga mot Västerås. Det är väl, får man kalla ett derby med tanke på avstånden mellan lagen. Där, alltså Karlskoga går ju in med en jäkla press på sig. Det ska bli intressant att se vad det här gav Västerås. 2-0 mot Almtuna avslutade serien bra. Vad känner du där kring den, Lars?
Ja, men sjukt intressant. Bara en rolig så här passus. Jag gillar ju såna här grejer som händer runt rinken som bidrar lite grann till hettan. Det hände en otroligt skön grej inför senast de här två lagen möttes här i slutomgångarna. Då hade vi en intervju med Daggen då inför match och som ni vet, då kan det hända lite det ena och tredje. Sen frågade han mig, du vet om Anton Eriksson spelar idag i Västerås? Jag bara, nej, vadå då? Han bara, ja, men det är väl det enda som kan tjafsa lite grann. Jag behöver lite tjafs idag. Och det blir man ju lycklig av att höra. Nej, det är faktiskt sjukt roligt. Alltså, jag gillar Västerås på något sätt. Alltså, de har ju den nya glassen från Italien, Trivilaro. Han låter ju som en glass, det kan ju ingen annan säga.
Men vänta nu. Han har alldeles för lång klubba. Jag klarar inte att se på honom. Han spelar med för lång klubba.
Då får han inte spela tyvärr.
Men alltså, han passar inte att ha så lång klubba. Jag liksom, så fort jag ser honom, han gjorde en jättesnygg passning där overtime match 1. Men alltså, när jag ser honom så reagerar jag. Han har för lång klubba.
Så din passning är nu till Mio och Tobbe Hansson att se till att såga klubban?
Ja, men, eller känner inte du, när du ser, har han inte väldigt lång klubba så är det inte som han hanterar den. Fast han har varit bra. Han har varit bra, men han har för lång klubba. Men skit i det, det är bara jag som tycker kanske.
Sanne, jag är jätteledsen att säga det, men ska du rådfråga någon klubber, då får du bjuda in någon annan till podden.
Ja, det är sant. Ja, det är sant. Ja, då slår vi fast, han har för lång klubba.
Ja, det är mycket bra. Nej, men alltså, jag gillar Västerås, på något sätt är det spännande. Men de har ju haft lite för många bedrövelser den här säsongen. Jag menar, dels med covid-symptomerna som Hilding och Skedung har haft här, som har ju i princip gjort att de har haft centerbrist hela säsongen. Nu har de ju fått tillbaka några, men frågan är ju, jag menar, till exempel som Hilding är ju inte 100% i närheten än. Samma sak är inte Skedung det heller. Om än de har börjat köra, så att det är fortfarande bredden där som är frågetecknet. Det som är bra med Karlskoga är ju att de har ju två väldigt bra första kedjor. En riktigt stark backsida. Jag gillar ju Filip Ros otroligt mycket och Johan Larsson väldigt bra. Och en otroligt bra målvakt i Tim Juel. Så att jag skulle säga att Karlskoga har ju starkare lagbyggen på både målvakt, back och forwardsidan i mina ögon.
Men blir det inte lite annan ton på allting när det blir heta känslor, det är lite rivalitet mellan lagen, det blir lite grann som att de matcherna lever ett eget liv, och framförallt när de möts i ett slutspel.
Ja, verkligen. Och så framförallt med tanke på den historiken som finns mellan lagen. Det är ju två lag som inte alls tycker om varandra, men å andra sidan så är det väl ingen bortanför paddelhallen i Karlskoga som tycker om Karlskoga och möter dem egentligen heller, så att det är väl lite som det är.
Vad säger du här då? Oddsen, är det såklart Karlskoga favorit, men vad ger du Västerås för chans att nypa Karlskoga i den här bästa fem-serien?
Ja, men ändå typ 60-40 till Karlskogas favor. Skulle säga att det är någonstans där, att AIK, vad sa jag, vi sa att det var 25% för Mora, säg att det är 20, ja inte ens 20 för AIK, säg 15 kanske, 15-20 för AIK och kanske 40 är det för Västerås. Och nu ska vi säga det också, att vi pratar ju med Sveriges sämsta bettare, så att...
Ja, men det är därför vi bjuder in dig, för du får oss att se bra ut. Det känns jäkligt bra,
ja, det är bra. Här i podden. Då kan jag ta dumstruten efter, det är jag vanvis, så det blir bra.
Utanför kvartsfinalerna finns det ju lag som har spelat färdigt för säsongen, och Modo basinerade under söndagen ut att Fredrik Glader lämnar som sportchef ett år i förtid. Och var din tanke när du fick höra den nyheten, Sanni?
Väntat ändå, måste jag säga. Nu är man också ute på tränarjakt, och det är ju sen länge. Och det är väl någonstans mod att få börja om på ruta ett. Någonstans kan jag känna, hur många tränare och sportchefer har man avverkat kontra styrelsefolk? De som sitter i styrelsen borde se sig själva rejält i spegeln där, för de har ju ett väldigt stort inflytande och påverkan och tar ju slutgiltiga besluten. Så ska man plocka in en sportchef oavsett vem det blir, som jag varit inne på tidigare, då måste måste man plocka in en sportchef och ge personen i fråga det ansvaret. Du kan inte plocka in, då kan du ta in, med all respekt, en vaktmästare. Då kan du plocka in honom om inte han tar besluten. Så att den nästa person som kommer måste få mandat att göra en förändring och plocka med sig de personer som han vill.
Vad har du fått för erfarenhet av Fredrik Glado under de här två säsongerna han har lett Modo, Lars?
Ja, men som en bra och trevlig kille, men som gick in i ett jobb med i princip omöjligt uppdrag. När Björn for så följer ju också chansen för Modo att ha någon form av vägledning framåt. Alltså, jag måste stanna till vid det där som Sanni sa. Alltså, vi räknade ut David Olofsson som är projektledare för Hockeyallsvenskan, Harald Rickner, jag och Mike Helberg och några till, att de har gjort 15 tränare och 8 sportchefer i Modo sedan 2008. Och jag menar, hur är det möjligt? Har ni hört talas om det? Att det inte är sportchefen som tillsätter huvudtränaren? Jag har varit helt chockad när jag hörde det. Jag fattade ingenting.
Det är helt otroligt. Det är så dumt så att jag saknar ord. Sen måste du såklart... Alltså, du ska ju ha en förening som drar åt samma håll. Men det är ju sportchefen som är satt för att ta den typen av beslut. Så det förklarar ju varför det ser ut som det gör upp i Modo.
Men om vi stannar vidare vid tränare så kom det ut uppgifter i Dagens Vimmerby, en tidning som Sanni förmodligen läser väldigt konsekvent. Och där gick de ut med att Modo nu har kontaktat Västervik för att de vill ha Karlin. Och jag tar en fråga här från Mange Sågen Klingstedt. Förstår att Modo vill ha Karlin, men kan inte dårarna vänta med att ställa frågan när Västervik har spelat färdigt? Han har ju ändå en out till Modo.
Ja, det kan man ju, det tycker jag också. Det är klart att man kan göra det, men samtidigt så är det ju ett snack man har med Karlin. Sen ska ju han bolla det här vidare till sin chef. Och när jag läste vad Georgsson hade sagt så sa han att den diskussionen har inte ens inlätts med Karlin. Så att jag tror att det är mycket rykten nu vad som händer fram och tillbaka. Men jag var inne på det förra veckan. Det är bara för Karlin att hoppa på det. Han kan aldrig få ett bättre läge att ta över Modo.
Jag får också ta vidare med att när man ställer frågan, jag menar Modo måste ju sondera terrängen så fort de bara kan, för om inte de får Karlin så måste de ju gå vidare med ett annat namn, så därför måste de ju kanske ta tag i den här biten även om Karlin fortfarande är i spel med Västervik. Så jag tycker att de gör rätt som kontaktar Västervik här och nu.
Frågan är ju då, alltså vem ska både vara tränare och sportchef? Det kommer inte att gå. Och då ska ni hitta någon som kan dra exakt synk med honom också. För jag menar, då måste ju verkligen... Visst, huvudtränaren är ju viktig att tillsätta nu. Men Modos största projekt, känner jag, är att blåsa ut lite grann innanför väggarna på andra positioner också. För att ska de lika byta sportchef och huvudtränare, då borde de ju byta de som har gjort alla felbesluten under säsongen också. Eller i alla fall ett gäng av dem. För jag menar... Det är ju tydligt att det är ju fler folk över Fredrik Lader som har tagit beslut den här säsongen som borde ju titta sig otroligt hårt i spegeln och fundera på vad de sysslar med.
Så det är Lindbergs krav här nu då?
Nej, men jag tror att Modo skulle må bra av att kolla över så här, vilka är det som sprider den framåtanda i den här föreningen och inte bara tänker med hjärtat utan som faktiskt tar smarta sportsliga beslut. Och där känns det som att folk är mer fans än vad de är sportkunniga. Jag menar, det kan ju jag förstå också. Att, ja, om än jag tycker om att se mycket hockey, jag jobbar med det och jag kan se mycket hockey, så hade jag skrattat om någon hade bett mig att ha åsikter om liksom sportsliga grejer på isen. För jag menar, det är ju inte mitt jobb. Det ska ju folk som har den sportsliga kompetensen göra. Och samma sak menar jag på att det finns ju folk i styrelsen som tar för mycket sportsliga beslut när man ju tillsätter en sportchef för att ta sportsliga beslut och inte gör det från styrelsen.
En sak som jag ändå stannar vid här när det kom på tal att Modo var ute efter Karlin var ju att jag ser Leksands fans jämförde till stor del med det som hände förra säsongen. Går det att dra den parallellen? Jag känner ju inte att det riktigt är samma sak det som Modo gör nu som Leksand gjorde med Björn Hellqvist, utan här finns det de facto att Mattias Karlin har en out, han har inget nyskrivet kontrakt, han har en out för just Modo och Modo har kontaktat Västervik, eller är det jag som är helt ute och cyklar nu?
Nej, men alltså det där är ju några alltså det är ju ingen allmän åsikt. Det är några Leksands fans som tycker bara någon form av tillbaka kaka, det är för låg nivå. Jag tänker inte ens sitta och diskutera det. Det är klart som fan, det är inte ens likadant som det var i fjol med Hellqvist, Modo, Leksand. Absolut inte.
Sen, jag vill också flicka in där lite grann med Mattias Kalin. Jag menar, det är ju ingen hemlighet att Mattias Kalin kom och tränade Modo någon gång. Då håller jag med om att det är ju bara att ta det nu. Jag kan inte förstå om man inte tar det nu. Utan så mycket som han har gjort i Västervik, och jag menar, komma femma med det laget. Jag har svårt att se att Västervik kan nå så mycket högre inom en snar framtid. Framförallt med tanke på vad det här året kostar ekonomiskt. Så jag skulle bara säga, ta jobbet.
Ja, men det var härligt att få ha med dig, Lars. Det blir lite tråkigt för dig att lyssna på den första 20-25 minuterna här i, när du ska gå ut med hunden under måndagsmorgonen, för att det brukar väl vara det första du inleder veckan med det här, eller hur?
Det är standard. Alltså, därför vill jag gärna, kan ni lägga på 25 minuter extra i bakkant nu då, så att kompensera för att jag var med? Det tycker jag att ni borde kunna göra bara för att vara snälla lite grann, för annars blir det kortare promenad, då bidrar ni indirekt till min övervikt.
Ja, vi får surra på där. Det brukar inte vara vårt problem här att prata. Men du, tack för att du stannade till oss, Lars. Och, hur ser schemat ut den här kommande veckan? Får bara lyssna nu i dina slutspelstider.
Ja, men det har varit en lugn vecka, så jag laddar upp nu. Så måndag är det Timrå AIK. Tisdag är det Karlskoga Västerås studio. Sen Björklöven Mora på onsdag, Södertälje, Västervik på torsdag och så Skellefteå Malmö på fredag. Det var jag vet så här långt.
Ja, det är lugnt. Ja, men då är det lugnt. Då vet jag vad jag ser dig den närmsta veckan i alla fall.
Ja, det blir kul. Jättekul att se, grabbar. Och jag hoppas att det blir en lång podd imorgon bitti nu.
Vi siktar på det. Tack, Lars.
I torsdags blev det offentligt att Skellefteå gör klart med ännu en hemvändare när Jonathan Puddas återvänder till klubben och skriver ett 4-årskontrakt. Och då känner man bara, wow, ett bra lag blev ännu bättre.
Ja, verkligen. Alltså, jag var lite förvånad. Jag trodde nog att en sån som Puddas skulle vara borta ett par år med tanke på det så bra som han var i SHL. Men den här säsongen har inte varit likt någon annan, och då den här trivselfaktorn utanför isen har säkert påverkat spelet på isen. Kul för SHL. Jag gillar Puddas. Han är en tjurig spelare som liksom, han ger allt hela tiden. Någonstans en som väcker känslor. Han gick väl ut här in för någon säsong och sa att han inte gillar stockholmare eller Stockholm. Eller det var något i den stilen. Jag gillar någon som sticker ut, och det gör han verkligen både utanför men framförallt på isen.
Ja, jag fick ju faktiskt äran att prata med honom i fredags också. Jag kan ju bara fylla i det här att det här är en profilstark spelare som vågar säga vad han tycker och tänker. Jag uppskattar väldigt mycket när den typen av ärliga spelare kommer tillbaka. Han kommer färglägga den här ligan på alla möjliga sätt. Men det jag reflekterade över när jag fick in Jonathan Puddas i laguppställningen här hos Skellefteå var att shit, alltså det här laget börjar dra på sig en hel del kostnader. Jag menar, Per Lindholm finns, Jocke Lindström, Oskar Möller, Gustav Lindvall. Det är rätt många dyra spelare så här spontant som jag känner som Skellefteå har fått in i laget. Så att det känns som Erik Forsell, man ska aldrig betvivla Erik Forsell. Är det någon som har koll på kronor och öret så känns det väl ändå som att det är Erik Forsell.
Jag tycker att han bygger laget bra. Så här skulle, exakt på det sättet skulle jag bygga om jag vore en sportchef eller har något ansvar för ett lag. Jag skulle betala mina bästa spelare jävligt bra pengar, och så hade jag fyllt på spelare bakom där. Typ som man gjorde med Fredén, Berggren från egna leden. Att man får de här spelarna att ta kliven, men att det är fortfarande den kärnan som tjänar bra som är bäst. Nu kommer man tappa Berggren, Fredén, någon till säkert av de här lite billigare spelarna inom situationstecken, Filip Broberg till exempel. Så att då får man bygga om och hitta nytt fynd där bakom.
Men det är ju trots allt de dyra spelare som kommer utgöra grunden. Jag satt faktiskt och räknade lite på hur mycket pengar har Skellefteå bränt och så vidare. Jag tror att det kan vara rätt intressant att höra vad jag kom fram till. Så jag tänker att jag drar det lite snabbt. Om man tänker Oskar Möller och Jocke Lindström, de ligger på 280 ungefär. Per Lindholm ungefär 220. Jonathan Puddas på en 200-ring och så Gustav Lindvall på 180. Om vi stannar vid där, så är de alltså uppe på en månadskostnad på 1 160 000 och så plus sociala avgifter, då är vi uppe på 1,5 miljon och så gånger 12 månader. Då är vi uppe på, bara där har de bränt 18,5 miljon på sin budget, och det är på fem spelare. Står du fortfarande fast vid att du tycker att det är rätt?
Helt rätt. Alltså det är fem ledande spelare, fem spelare som kommer vara bästa spelare. Möller och Lindströms kontrakt går ju ut efter nästa säsong, så det blir en omförhandling. Men man har ju ändå de bästa spelarna under kontrakt, vilket gör att alla spelare som kommer till Skellefteå, de tittar på de här kärnspelarna. Okej, det är så här man gör i Skellefteå, det är så här man tränar, det är så här man ska spela, det är så här man ska leva. Så att, helt rätt, helt rätt.
Jag kände också som du, men så tänkte jag, shit vad det kom upp i mycket pengar direkt. För att jag menar, Skellefteå med ett coronalag nästa säsong, att det måste bli lite coronarabatt i truppen. Skellefteå brukar kanske normalt sett ligga på kanske 42 till 45 miljoner någonstans i truppen, och då har man ju bränt iväg bra mycket pengar på dem. Men så satt jag ändå och räknade på de andra lite som ändå har kontrakt. När man räknar Wingerli 140, Granberg 120, Jonathan Jonsson 100, och så kanske Hugga har fått ett nytt på runt 80, Darren Nowick 70, Oskar Nilsson 70, Vilsby 60, Linus Lindström 60, Söderblom 50, Filip Ros runt 40, och sen har du billigare spelare då i Sundsvik, Oskar Eriksson och Simon Robertson som ligger någonstans mellan 25 och 35 000. Då får vi ihop 875 000 gånger 1,32, det är 1,1 miljon gånger 12 månader, det är 13 miljoner 860 000. Och intressant då är att på den truppen man hittills har slagit ihop med de som finns på avtal har man alltså bränt iväg 32 miljoner 234 400 kronor ungefär.
Ungefär, i runda slängar. Ja. Inte för att vara exakt, ja. Men...
men det tycker jag ändå att då landar man väl in ganska bra, så att man ska ha en budget på runt 40 miljoner, att man har gått ner lite jämfört med vad en vanlig trupp ska kosta, att man kanske går ner från 45 till 40, så ligger man ju ändå ganska bra till som det känns nu.
Så är det ju, och jag är inne på att de bästa spelarna ska tjäna bra. Hade det inte varit coronaår, du får Per Lindahl för 250, det är ju supermycket pengar, men det är ett reapris. Alltså han kan ju gå ut på den fria arbetsmarknaden, om man säger så, och hade kunnat gått till andra lag och tjäna i alla fall en 75 mer i månaden. Han har säkert kunnat gått för en 3-325. Han kommer ju hem och spelar i Skellefteå för att det är där han vill bo, där han trivs, så spelar han ju... Missförstå mig rätt, men det är en hemmarabatt både han och Pudas kommer ligga på. Och det gör ju att man får ju in de här spelarna och kan ju också fylla på där bakom med fynd och kanske få in Nisse Burström, Arvid Lundberg under kontrakt också.
Ja, men exakt. För jag satt också och räknade på det lite grann. Om man tänker på en sån som Nisse Burström, som jag vet har runt 180 nu, ska han skriva nytt så kanske han måste ner på 125 kanske, om man räknar ganska lågt med coronarabatt, och så Arvid Lundberg på en 125, och så har vi Melko Karlsson också, som, jag menar, Melko Karlsson är ju alla dagar i veckan en spelare som ligger mellan 200 till 250 000 i normala tider. Men får man kanske ner Melko på en hemmarabatt för 180, då är man uppe på 430 000 till i månaden, gånger 1,32 är 567 000, och så gånger 12 månader. Det är 6,8 miljoner, och jag menar, då är vi uppe på 39 miljoner brända helt plötsligt. Så att då finns det kanske inte så mycket marginaler. Då ska man ändå ersätta typ Fredén och Jonte Berggren, om nu inte Berggren kan bli kvar i klubben.
Nej, och det är ju det som blir problematiskt, att ersätta de billiga spelarna där. Och de 1,32 du räknar på, det är ju sociala avgifter då, tänker jag, bara för att förtydliga där. Och det är ju också det är ju en liten sak, men när du sätter undan på pension så är det 24,5% som du sätter av. Säg att en spelare tjänar 200 och tar ut 100, sätter undan 100 000, så är det ju 24,5% på det du sätter av i pension kontra 32% i arbetsgivaravgifter i runda slängar. Så att det gör ju att du kanske har siffrorna, inte för att dina siffror är helt exakta, men det ger ju bara en bild att det finns en liten skillnad där. Därför gillar ju, eller vill ju klubban att man pensionssparar i ganska stor utsträckning.
Det sätter ju ändå Skellefteå i en liten situation. Vad ska man göra till exempel om Oskar Lindberg kommer och säger jag vill komma hem, eller om Anton Lindholm säger jag vill komma hem?
Men så är det för Färjestad också till exempel, där du har flera spelare ute. Det är så för många klubbar. Djurgården skulle kunna hamna i en sån situation om Marcus Sörensen om något år säger, Marcus Kryger lika så, Patrik Hörnqvist, du har alltså Erik Gustafsson, nu är han visserligen bofast i NHL, har några år till, men det händer ju för lag titt som tätt, och för Skellefteå är det bara angenäma problem med tanke på att man hade en storhetstid och den byggdes upp genom väldigt, väldigt bra juniorverksamhet. Nu kommer de här spelarna börja vända hem igen och vilja spela i Skellefteå. Kanske sån som David Rundblad kommer hem om något år också. Han är nästan bortglömd där borta i KL, och alla minns hur bra han var innan han lämnade.
Skellefteå har ju fått upp till exempel Jonte Berggren, Albin Sundsvik och så vidare. Jag menar, man måste ju kunna få upp en sån som Simon Robertson, ska väl kunna ta ytterligare kliv. Albin Sundsvik ska väl också kunna göra det. Så att det kommer ju ändå spelare underifrån som kan börja leverera lite mer än vad de gör nu.
De gör fortsatt ett väldigt bra jobb där i juniorverksamheten i Skellefteå. Så att det kommer komma upp spelare där, helt övertygad om. Och en sån som Simon Robertson är next in line. Och jag tycker Albin Sundsvik har varit väldigt bra efter JVM och har tagit kliv. Men det är klart, ingen av dem kommer ersätta Fredén eller Berggren. Men vi trodde ju andra sidan inför säsongen inte att Berggren skulle vara så här bra. Det får vi ärligt att säga.
Skellefteå går ju för en tredjeplats i tabellen och de är ju verkligen en SM-guldkandidat. Löser de den där tredjeplatsen? Leksand trycker ju på ganska bra där bakom nu, tycker jag.
Ja, de har ganska bra spelschema här kvar i de återstående två matcherna. De har ju Färjestad i en match. Färjestad har inte speciellt mycket att spela för. Den nyper man. Och sen har man också Malmö hemma, även om Malmö är i en hysterisk form, ska vi säga. Så att jag tror ändå de nyper den tredjeplatsen och går in med ett... inte ett favoritskap på sig, men ja, ett bra läge att vinna. Alltså med ett riktigt bra läge att vinna Skellefteå.
Men om vi går över lite grann till Leksand, som ändå är ett lag som kanske trycker på lite grann för den här tredjeplatsen. Man får väl ändå säga, wow, shit, de är verkligen uppe och kan nypa en topp 4-plats. Det är helt otroligt egentligen.
Kan vi lyssna hur det lät lite när Björn Hellqvist pratade med Lasse Granqvist i en Simor-intervju i oktober?
För att vi har inte lärt oss att vinna, men vi ska göra det på resans gång.
Hur gör man då?
Man adderar den kryddan.
Det går ihop, det går ihop.
Alltså, jag tror att adderar vi det så kan vi vara med och slåss om topp 6. Jag menar allvar med det. Det är den biten vi bör reda ut och förstå. Och killarna måste bestämma sig där inne, för att gör vi bara det, då är vi tillräckligt bra hockeylag för att tillhöra den övre halvan också.
Har du snackat med laget om det här och de ändå inte levererar nu när du kom till det här idag? Eller är det här någonting som kommer till löpande?
Nej, men det är väl en rullande process hela tiden. Det handlar om att lära sig att vinna också. Vi kommer inte riktigt från den kulturen. Och det finns väl anledningar till det.
Är du irriterad på att det såg ut så här idag?
Ja. Mycket.
Ja, han fick ju rätt, den gode Hellqvist. Alltså, han visste vad han snackade om. Det var väl inte många som trodde där och då att det var ett topp 6-lag eller att de skulle liksom kunna landa in topp 6. Men jäklar i mig, vad imponerande. Det är ju, ja, du kärleksbombade dem förra veckan. Och, ja, det är sjukt imponerande av Leksand, kan jag säga.
Lars Landegren skriver, vet att ni hyllat Leksand en del på slutet, men 10 vinster på de...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
11 senaste. Vad är det som är på väg att hända i Leksand? Har Sanni ändrat uppfattning nu, eller kan Leksand till och med vara på väg att hota om guldet på allvar i ett slutspel?
Jag vet inte, ändrat uppfattning. Alltså, det är väl successivt ett lag som har blivit bättre inför säsongen. Jag trodde inte jättehårt på dem. Jag trodde inte de behövde kvala visserligen. Men jag trodde de skulle ligga där nere i botten. Men jag trodde att man hade tagit rätt steg med Björn Hellqvist där. Det skulle kanske kunna ta lite tid. Men att det skulle gå så här snabbt och få spelare som Åman, Kandegård, Heinemann, August Berg, Schelin, alltså att de spelarna, Fredrik Forsberg, att vara så jäkla bra. Rittola spelar ju som han gjorde under sin bästa tid i Skellefteå. Toppkedjan har vi pratat jättemycket om. Det trodde jag inte. Så det är bara lyfta på hatten och imponera. Så ska bli sjukt spännande nu när slutspelet väl drar igång och se vad de kan ställa till med Leksand.
Ja, för jag menar, Leksand har ju slagit exempelvis Skellefteå på bortaplan 2 gånger under säsongen. Så att jag menar, de vet hur man säger att de nu skulle halka ner på kanske en femteplats eller en sjätteplats till och med. Så tror inte jag Leksand har några som helst problem att okej, okay, vi tar oss an Skellefteå i en kvartsfinal. Jag tror inte de känner någon skräck över det överhuvudtaget, utan de bara har precis allt att vinna i en sån matchserie.
Men det som blir roligt nu, det är ju ett slutspel som väntar där Rögle känns som ett semifinal och Växjö semifinal, Skellefteå semifinal, Leksand absolut, Örebro absolut, Frölunda, nej, de får nog vara glada om de tar sig till semifinal, kanske till och med glada om de tar sig till kvart. Samma sak Luleå, de kanske till och med bara får vara glada om de tar sig till en kvartfinal med tanke på Malmös form som de har haft de senaste 25-30 matcherna ändå. Även om det kanske är de sista här 8 vinsterna som man pratar om, så har de varit jäkligt jämna och stabila under andra halvan av säsongen. Så att det är ju rätt kul slutspel som väntar där det inte finns... Jag ska inte säga att det finns så många lag som kan vinna guld, för jag tror att det kommer stå mellan Rögle, Växjö och Skellefteå. Men att ta sig till kvartsfinal, semifinal, det kommer bli jäkligt tajt.
Vi kan stanna kvar där vid Luleå, för de förlorar ju faktiskt mot Leksand i lördag. Eller faktiskt, ska jag inte säga. För det, så här på förhand kändes det jäkligt väntat att Luleå skulle förlora mot Leksand med tanke på den formen Luleå har, den formen Leksand har. Men jag säger som så här att Luleå kommer absolut inte vinna något guld. Och jag känner att det har blivit ganska krispigt här bland fansen att de är...
Men känns det uppgivet. Jäkla,
ja, men verkligen, verkligen. De är inte alls... Ja, uppgivet är väl rätt ord. Och Tråkocki skriver att vi ska såga Luleå en timme. Han hoppas väl på någon Sanny Svensson-effekt här. Men såga dem en timme kan vi väl inte göra. Men det funkar ju verkligen inte mycket i klubben just nu.
Nej, och det jag känner är att det är inte en uppgivenhet upplever jag nästan. Att de pratar om hur liten lönebudget de har. Att de ligger på den och den platsen i löneligan. Alltså hade jag varit klubbchef så hade jag skämts att prata om de sakerna. Det är ett jäkla underbetyg till alla som jobbar i föreningen. Varför ska Luleå, en stor klubb som Luleå, med jättestora i Luleå, populära i hela det närområdet, varför ska de ha sämre förutsättningar än många andra föreningar? Då säger man indirekt, vi har för dåliga säljare. Vi säljer för dåligt. Vi säljer för dålig reklam. Vi är för dålig. Nu är det här året speciellt med tanke på corona, jag vet. Men vi säljer för lite i arenan. Vi säljer för lite mat. Vi säljer för lite pilsner. Vi gör för lite grejer. Alltså, Luleå gör jättemycket rätt till exempel på damsidan. Där är de ju en förebild. Och har ju varit riktigt bra flera säsonger här under bulan. Men nu känns det jäkligt uppgivet allting. Vi skulle spara pengar. Vi skulle inte värva. Vi släppte Ilomäki. Det är klart de skulle värva. De var ute på marknaden och värva. Det känns ju som man bara använder ursäkter för att man är dålig just nu hela tiden.
Johan Barkestam skriver, han vill ha en analys på Luleå med extra fokus på Bulans coaching och på Erik Gustafssons spel. Och Kåbrand skriver, är Bulan nästa tränare avgår? Det känns som att det är väldigt irriterat just nu.
Nej, men nu får vi någonstans sansa oss här. Bulan har ju tagit Luleå från en väldigt låg nivå till en väldigt hög nivå. Det är få lag som håller så jämn nivå över tid. Luleå har dippat de här 8 senaste matcherna, men dessförinnan, man ska veta att de 8 senaste matcherna när man har förlorat, vilket är klubbrekord, är ett mindre smickrande än sådant, men dessförinnan hade man ju liksom ett poängsnitt som var nästan i klass med Växjö, Skellefteå och Rögläs. Så att det är en förening som ändå har levererat över tid, men varit väldigt svaga här på slutet. Men jag känner mer det jag är orolig för. Kanske inte riktigt spelet, de är väldigt ineffektiva. Men det är den här uppgivenheten jag bara känner. Det var en den här stenkast från Delfinen, där supporterpodden där. Då sa ju han det, att vi, Uffe Engman där, att vi har botten ligger 10-11 i löneligan. Alltså, det är ju någonting, det blir bara en ursäkt. Jag skulle bara säga, vi är bäst, vi betalar bäst, vi omsätter mest pengar, vi är störst, bäst och vackrast. Det är någonting man måste sträva efter, inte bara förtydliga hur lite pengar vi drar in eller hur lite vi betalar. Nej, sånt gillar jag inte.
Nu vinner skott och Redin tar pucken. Redin kämpar framför John Nyberg som avgör! Brynäs tar 2 poäng. John Nyberg är matchvinnare med det avgörande målet i Gävle den här lördags eftermiddagen.
Ja, det var John Nybergs avgörande mål mot HV71, och det får man säga att det var sjukt viktigt för Brynäs att de kunde vända den matchen. Men där och då kunde vi väl konstatera en gång för alla att HV71 kommer att kvala den här säsongen, eller hur?
Ja, det var målet som skickade HV71 i kval. Och den personen, det geniet som slängde in John Nyberg i den situationen, vad tänkte han? John Nyberg gjort 2 mål den här säsongen. Det var ju ganska skönt innan de tog timeout. De ritade upp Viktor Stråle. Det var ju exakt så här de skulle göra. Men hur kunde du slänga in John Nyberg? Jag fattar ingenting. Men det visade sig vara ett succédrag. Vilket geni han är, Stråle.
Ja, du hade väl förespråkat att Chad Billing skulle in, för du har väl förespråkat i alla fall honom i powerplay?
Ja, ja, eller så i det läget att man lika gärna kunnat spela med tre forwards. Du hade kunnat sätta in Palve där när du hade en så tydlig idé hur du skulle göra med 20 sekunder kvar, en offensiv tekning. Men ja, ett genidrag, och det var ju precis exakt som man ritade upp, och HV var inte alls beredda, även om Anton Rudins framspelning till Nyberg var, ja, det var med precision. Han la den över Simon Önneruds klubba.
Men det jag såg av HV71 i den här matchen var ju ändå inte så dåligt. Jag menar, HV hade 1-0 och de hade ju jättelägen att göra 2-0 i matchen. Och jag tyckte ändå det såg ganska okej ut, och Hugo Alnefelt var grymt bra i matchen.
Ja, men det är ju det. Det är ju det. Man pratar ju om Leksand då, om vi bara gör, alltså de vann två matcher en gång i veckan. De spelade inte speciellt bra mot Oskarshamn. De vann ändå. De var väl inte jättebra, men de vann över Luleå. De gör en okej, men de gör en bra match, va. Men de hittar sätt att vinna. Och då vänder man på det. HV hittar ju sätt att förlora. Det är som du säger, i början av tredje period. Man har jättelägen Filip Sandberg när Ersson gör par högklassiga räddning. Önerud har ett 2-1, nästan 3-1 läge, skjuter strax utanför. Där kan man ju faktiskt stänga matchen. 2-0 på Brynäs i det läge. Då är det godnatt och nästa match. Så att det grinar emot HV71. Och fasiken kvalet nu. Alltså, jag är sjukt orolig för dem.
Ja, men jag menar HV71, ett tag så var det bara vi tar oss till slutspel, men har klubblinjen insett var de är på väg? För man förstår ju att HV är ganska aktiva på marknaden, och nu värvar de Musita Bagenda, och jag vet fler spelare som de håller på att undersöka som är ganska nära att ansluta till klubben. Så att, har de verkligen insett att var de är på väg?
Men det är klart, alltså, jo, det tror jag. Men vad menar du, att de ska sitta och vänta ut marknaden och hoppas att man spelar SHL? Du måste ju, i det här läget så måste du ju vara väldigt aktiv på marknaden och försöka knyta spelare till dig. Och åker man ut, då bryts ju kontrakten, men man måste ju fortfarande vara väldigt aktiva, för att det här är ett lag som måste byggas om. Och då måste man, enligt mig så måste man få in, det är backsidan som man måste stärka upp.
Men jag vet ju till exempel Linköping, där satte de egentligen allting på paus när man väl började inrikta sig på det här kvalet som man i stort sett har röjt undan nu. Så där har man ju ändå valt den taktiken att man inte ska vara speciellt aktiva på marknaden. Pratar man med agenter, nej, men Pajen, han har valt att vara väldigt försiktig här nu. Det ska inte hända mycket där förrän de vet vad de spelar nästa säsong. Så det är ju olika strategier då ju.
Men de var ju ändå hög på Ludvig Larsson där i Mora till exempel. Alltså de var ändå... De är ändå påspelare. Jag tror inte på det där att man sitter helt passivt tills att man vet vad man spelar. Sen ska du, med det sagt, så ska man ha en jäkla respekt för att det måste finnas en plan A och en plan B. Och i HVs fall så är jag helt övertygad här och nu. Man vet, man inser vilket jäkla skit man sitter i.
Ja, men det var intressant det du sa med backsidan där, för det finns ju en back som är på ingång i klubben, och det är Craig Shearer som är på gamen i återkomst i HV71. Han vill tillbaka till Sverige, och HV71 är ju jätteintresserad. Vi vet ju själva hur det ser ut när Craig Shearer var i laget där strax innan jul. Det kändes som att han gick i stort sett in och var en topp 2-back i laget.
Ja, han var ju jättebra när han kom från Rögle, hade suttit i Rögles frysbox. Och det säger väl ganska mycket om Rögles backsida när du sätter en sån som Craig Shearer där i och inte får spela. Det var ju såklart, med facit i hand, det är alltid lätt att säga hit och dit, så skulle man ju behållt Craig Shearer. Han kostade säkert väldigt mycket, men å andra sidan har man lagt ut jäkligt mycket pengar på andra spelare. Så att det, med facit i hand, så skulle man behållt honom, och jag förstår helt i full om man jagar honom för nästa år också.
Ja, för det där är ju en stabil back som kan SHL, som har spelat i toppklubbar, har spelat i Luleå, har spelat i Rögle, som står för en stabilitet och rutin som HV71 verkligen behöver. Med all respekt för en sån som Murray, men jag menar, Shearer är någonting annat på SHL-nivå.
Ja, alltså Shearer står ju ändå för någon sån här rejäl, han är fysiskt, han är bra defensivt, han kan följa med upp i anfallen, han kan ligan, det är, han är ett säkert kort i HV71 skulle jag vilja säga. Så att det, skulle man rekrytera honom, så är det klart att det är en bra förstärkning. Sen, det är en jäkla karaktär på en sån också. Jag tror inte han kan sätta krav. Jag tror att det är ganska få spelare i dagens HV71 som sätter de kraven på träning till exempel, och kring matcher. Det är min bestämda uppfattning, och när jag pratar runt så stärks den bilden ännu mer av ett lag med väldigt få ledare.
Ja, det finns ju en anledning till att Craig Shearer ändå var lagkapten i Rögle bara för några år sedan.
Men vi stannar kvar lite vid Brynäs då. Det var ju två, ja men alltså, sjukt viktiga poäng. Och den glädjen i overtime när John Nyberg avgör, såg du ju båset, Peter Andersson, Stråle, Micke Holmqvist, tränartrion, alltså då kramades, det var inga coronaavstånd där. Det var så spontan glädje och det bara ger ju liksom digniteten av matchen, vad den betydde.
Alltså det kändes som det föll ner så mycket tyngd från axlarna, för samtidigt hade Oskarshamn förlorat till Skellefteå. Det kändes som att det här var Brynäs chans att koppla grepp om den här bottenstriden, att nu har vi 2 poäng att gå på Oskarshamn. Oskarshamn ska ner och möta Malmö och vi har 2 hemmamatcher och Oskarshamn borta. Det kändes som att nu har vi kopplat ett grepp om den här bottenstriden.
Ja, och nu har de ju saken i egna händer. Och det hade man kanske inte haft på samma sätt om man inte hade vunnit den här matchen. Man var ju faktiskt ett tag där, var man ju nollade innan Greg Scott kunde göra den där kvitteringen i tredje perioden. Och jag kom att tänka på en sak. Greg, när man får tillbaka publiken, då Greg Scott är ju en fan favorite, en spelare. Kom då den där Will Greg on fire, kom du ihåg den där walesiska spelaren?
Ja, nordirländska spelare var det, va?
Ja, precis. Just det, så var det ja. Han var ju visserligen ingen stjärna, men en jäkla skön ramsa där.
Nu vill jag höra dig sjunga Greg Scott on fire.
Ja, Greg Scott's on fire. Your defense is terrified. Greg Scott's on fire. Your defense is terrified. Greg Scott's on fire.
Na 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 na. Na 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 na.
Kan du tänka dig den rullar i ERP Monitor Arena? Det hade ju varit rätt skönt ju.
Ja, ja, den är ju lätt att gunga med till, och gärna med ett par öl innanför västen, då jävlar blir det drag när den går alltså.
Ja, då skulle jag börja hålla på Brynäs om de börjar köra den ramsan, för jag älskar den.
Men om vi ska vara lite seriösa då, Brynäs, de möter ju Oskarshamn i sista omgången, men de har ju en hängmatch som väntar där mot Växjö också, som fortfarande inte finns inplacerad i spelschemat. Jag tror det kommer basuneras ut någonting under måndagen här. Jag skulle vilja säga att det är jäkligt viktigt ändå att den här Brynäs-Oskarshamn, att den får hållas som sista omgång, för att jag tror att skulle Brynäs ha en hängmatch mot Växjö kvar efter det, så blir det väl lite grann som att den hänger i luften. Jag tror att det blir viktigt att hålla kvar den som sista omgång mot Oskarshamn.
Ja, men tänk att få den som sista omgång om det är så att de ligger 2 poäng före. Liksom den tyngden som blir i den matchen, det är ju... Ja, jag hade uppskattat den typen av match och karaktär, att det allt står på spel i en sista 3x20 minuter.
Efter 13 dagar så var det åter spel i Malmö Arena i fredags när de tog emot Rögle, och det tog sin 8:e raka seger, vilket är helt sjukt. Det är faktiskt ett nytt klubbrekord, men Rögle var ju faktiskt bättre. Men det var ändå mycket utsida, men Oskar Alsenfelt, vilken målvakt han är du?
Ja, men herregud, alltså det är ju helt jäkla sjukt. Jag tror inte, alltså visst, vi pratar om Oskar Alsenfelt, men jag tror få egentligen fattar hur bra Oskar Alsenfelt är. Det är klart att Malmö tycker det är Rögle har sett det nu de här 3 matcherna senaste när man har mött Malmö, så Alsenfelt, han har varit så jäkla bra. Jag gjorde ju en match där i Ängelholm en och en halv månad sen, och då, det var ju Alsenfelt som alltså det var ju han som gjorde att Malmö kunde vinna den matchen i overtime, och det är samma sak här. Jag tycker att Rögle är ju det bättre laget, men Alsenfelt, alltså han är ju brutalt jäkla bra. Viktor Fast pratar man om som seriens bästa målvakt. Få pratar om Oskar Alsenfelt som bästa målvakt. Men i min bok så han är uppe med Fast. Och mest värdefulla spelaren. Det ska inte bytas ut mot den bästa. Den bästa tycker jag Marek Hrivík är. Men den mest värdefulla för sitt lag, det är Oskar Alsenfelt. Utan tvekan.
Ja, när du har hyllat Oskar så känner jag att jag vill hylla en helt annan spelare från den här matchen. En spelare som jag var jäkligt imponerad av, som är en dold som jag inte tror många tänker på alls. Men den kedjan jag älskade se varje byte de gjorde i Rögle var ju den med Brady Ferguson, Taylor Mattsson och Adam Edström. Herregud vad Adam Edström, alltså han kände så jäkla stark. Det hände någonting kring honom hela tiden. Malmös försvar hade enorma problem med honom.
Men är inte det en perfekt spelare att ha ett lag? Jag tänker att dels storleken, men han kommer ju ta steg varje år. Han har tagit kliv den här säsongen, han kommer ta ännu mer kliv nästa år. Han skulle kunna bli, säg inte en ny Dennis Everberg, men säg om Everberg lämnar nästa år. Han är inte redo att ta den platsen ännu, men om ett par år, jag ser inte som omöjligt att han kan göra 35 poäng.
Nej, inte jag heller. Alltså jag menar, om du tittar på Simon Ryfors, nu ska man inte dra någon jämförelse mellan de två spelarna, men den utvecklingen som Ryfors har fått i lugn och ro ha i Rögle under Abbots ledning, det hade ju inte hänt om inte Rögle hade haft den tiden och det tålamodet med honom. Och jag menar, Adam Edström, jag ser ju honom som att han kan lätt spela i en andra kedja om 1-2 år i Rögle, och som du säger, att han kan vara uppe och nosa på 35 poäng och vara en riktigt bärande offensiv spelare också.
Han har ju liksom verktygen, han har ju också, jag tycker han har, alltså, han har ändå bättre teknik än vad han får erkännande för. Han jobbar väldigt mycket på en individuell träning också, vet jag. Storleken som bekant, det här drivet, tuffheten in mot mål. Ja, men det är en spännande spelare som Rögle kommer att ha nytta av. Kul att du nämnde Simon Ryfors där. Vi har ju pratat i podden tidigare om att han är jagad av NHL-klubbar. Det ringde faktiskt en assisterande general manager från ett NHL-lag den gångna veckan och pratade just om Simon Ryfors och frågade, kan han spela i NHL? Vilken roll skulle han kunna ha? Ja, vad kan de ha honom som karaktär och spelare och så? Så att när general manager ringer, det händer inte jätteofta, men det har gjort det någon gång, då vet man att det är ett skarpt läge, kan jag säga.
Ja, och då hoppas jag ju att du gav honom riktigt positivt nu, så du kanske gav honom det där NHL-kontraktet.
Ja, det har han nog spelat till sig själv, ska jag säga. Så att det, men jag, bara utifrån vad jag har sett av honom och hört om honom och det jag har träffat av honom, så är det klart att det går att lovorda honom väldigt, väldigt mycket. Och han är ju en spelare som kan spela i olika roller, och det har han visat i Rögle här, och successivt äter sig längre och längre fram i laget. Så att, det är klart att jag gav honom positiva ord som att ta med sig. Sen, oavsett om det blir den klubben eller inte, så kommer han signa NHL-kontrakt helt säkert.
Men när en sån GM ringer till dig, frågar de mycket kring spelet? För jag menar, det ser de ju med egna ögon. Eller frågar de kring personligheten, där man kanske behöver någon som ändå är på insidan av svensk hockey? Är det mycket sånt de frågar också, eller?
Mycket karaktär. Hur är han i båset? Hur är han i omklädningsrummet? Vad har du hört där? Hur ser du han åker och byter? Det är den typen av frågor. Då kollar man mer karaktär. Det är klart att de ser att Simon Ryfors är en duktig skridskåkare. Det behöver inte jag berätta för dem. Men det är mycket sådana saker. Och vad man känner, liksom, hur skulle han klara av klimatet här borta? Jag har varit här, det är jättelänge sedan. Men det är speciellt. Du måste tro på dig själv väldigt, väldigt mycket. För det är alla slåss om din plats. Om Simon Ryfors ska ta plats som en fjärde center i ett NHL-lag, då har han 4-5 stycken som centrar som är rätt duktiga, som är där precis och hugger. Då måste han fan tro på sig själv och inse att jag ska ta den här platsen och inte liksom låta någon annan gå före. Så det är mycket av den karaktären det handlar om, så det är det man pratar om.
Vi tar en fråga på mejlen också som rör laget som Rögle mötte i fredags, som kom från Patrik Gustafsson, som frågar, kan Malmö bli obehagliga i ett slutspel?
Klart de kan. Klart som tusan de kan bli obehagliga. Alsenfelt har vi pratat om. Tycker en backsida som spelar efter sina förutsättningar. Man spelar inte så svårt komplicerat som man gjorde i inledningen av säsongen. Forwardsida som är leds av bröderna Westerholm, Sylvegård jäkligt bra. Jag tror att Pampel kan bli bättre. Johnson likaså, det finns fortsatt med där. Ja, men det är klart de kan bli. Och jag sitter ju någonstans här och väntar på, hur kul hade det inte varit med Rögle mot Malmö i en kvartsfinal? Jag vet att det hade varit ännu mer speciellt om det varit publik, men fy satan vad roligt.
Ja, vi går över på frågelådan, och det kom sjukt mycket frågor under söndagen, precis som vanligt, och det är vi väldigt tacksamma för. Vi tar en direkt här från Göran Svensson, som han har funderingar kring Torps avstängning och Wingerlis icke-avstängning. Hur ser du på situationerna?
Det var faktiskt en fråga som Rickard Öneskog också hade ställt, så jag väljer att svara på båda då. Det finns ju ingen, i regelboken finns det ju ingen sätt att tolka. Är det en spark, så är det ju automatiskt matchstraff och avstängning i det här fallet för Torp. Så det går liksom inte att tolka på något annat sätt. Och det, han gör en sparkrörelse. Sen kan man tycka att det är inte så hårt och det är inte ditten och datten. Han försöker bara få loss pucken. Ja, det är en sparkrörelse. Punkt. Avstängning, vi har sett tidigare domar, till exempel Darren Nowick fick 2 matcher. Så att det var ganska väntat. Tackling som Wingerli gör inte ens utvisning. Det är en tackling precis efter den här situationen där, när han sparkar. När han kliver in och tacklar honom med hur liksom... Den går upp mot ansiktet till, men han gör ju allt för att tackla schysst mot kroppen, mot axeln. Så att absolut inget fult i den tacklingen. Felaktigt matchstraff, och det kan hända. Det har hänt förut och kommer hända igen att domarna tar ett beslut ganska snabbt på isen utan möjlighet att se repriser.
Vi tar en till från Björn Holmgren. Dra en chansning här och hoppas på att få komma med. Vilken av de gamla hallarna i SHL, eller Elitserien får man säga då, var härligast, ruffigast, bäst varmkorv och så vidare? Då tänker jag på hallar som Rosenlund, Färjestads ishall, Stångebro och så vidare. Hoppas det väckte ert intresse. Och det måste jag säga att det väckte ju verkligen mitt intresse i alla fall med de här gamla hallarna. Ja, har du någon favorit på uppstuds eller?
Stångebro. Stångebro var en riktig favorithall. Jag spelade med Huddinge där och då var det sånt drag kring hockeyn i Linköping när det var i Allsvenskan. Så att Stångebro och mina första år i Timrå var vi också där och spelade bland annat någon slutspelserie. Så att det är en arena jag håller varmt om hjärtat.
Ja, där är en annan hall. Jag hade min första bortamatch som 14-åring när jag åkte och så HV71 mot Malmö den 18 januari 1998. Och det var en jäkligt tajt och härlig hall. Och du minns taket i Rosenlundshallen, hur det liksom buktade lite grann inåt. Så att antagligen så såg de som satt på ena långsidan inte över till den andra långsidan. Det var så satans tajt och den här trumman gick i ett som Kasper i Baruta slog på. Rosenlundshallen, det var en äkta hockeyhall och den här gamla Västerstrands klocktavla som, där man hörde när siffrorna förändrades på tavlan om det var tyst i hallen. Det kändes jäkligt äkta.
Men du har ju fortfarande de hallarna i hockeyallsvenskan. Vilken är favorithallen i hockeyallsvenskan nu då?
Oj, jag skulle ändå säga att Nobelhallen är ju någonting alldeles extra måste jag säga. Jag älskar Nobelhallen. En fredagkväll och det står ett gäng hårda typer bakom motståndarnas bås som har fått i sig lite gött på fredagkvällen. Det är väl ändå ganska äkta känns det som.
Ja, jag har varit där någon fredagkväll och kollat hockey. Det är nästan lika roligt att kolla på läktaren som på isen. Det är en underhållning när de väl har fått publik där. Christian Lundgren bland annat och flera där till, John Karlsson, har ställt fråga här om Sundlöv, Micke Sundlövs förlängning, att det ryktas om att han ska förlänga med Brynäs och det sägs då att eventuellt ett år. Vad känner du kring det?
Jag är inte jätteförvånad. Du hade ju en intervju med ordförande Jürgen Lorenz där han sa samma sak och vi kommer väl tillbaka lite grann kring det här som vi resonerar om då, att de har nog inget annat alternativ helt enkelt, utan de känner sig tvungna att ta ett år till med Sundlöv för att skapa sig mer tid och helt enkelt hitta någon annan där över tid, och så skulle Sundlöv då göra ett jättejobb här under det året och att de kommer fram till att ja, vi kör vidare, så gör man väl det. Men som det känns nu, att få in någon ny på den positionen i det läget Brynäs är i nu, det finns ju inte tid att hålla på och slussa in någon ny i den rollen, utan nu får ju Sundlöv köra på för att lagbygget inför kommande säsong, det är ju full gång. De har redan värvat Nicky Olesen till exempel.
Tröttaste förlängningen på väldigt, väldigt länge. Med all respekt för Micke Sundlöv, men vad har han gjort under de här två åren i Brynäs som att han ska få ett nytt kontrakt? Brynäs har inte blivit bättre. Sen kan man tycka att man ska ha kontinuitet. Jag köper det. Men det känns ju som att det här är mer förskjuter man problemet. För det sa ju Micke Campese i Brynäs-podden bland annat. Han sa ungefär att ja, vi är fel i tiden och att det var lite otydligt vem som skulle göra det här förlängningen. Ungefär i den andemeningen. Och det är ju fruktansvärt oproffsigt på alla dess plan. Det är en av de viktigaste positionerna i en klubb. Och att man inte har det klart i mitten på mars, det är ju... jag vet inte vad jag ska säga. Det är låg nivå.
Vi tar en fråga från Linus Ljungdahl. Jag har en ganska intressant fråga. Låt oss säga att SHL inte kommer ta in publik alls i slutspelet. Hur stora kostnader kommer det bli för lag som då åker ut sig respektive 4-0 i matcher jämfört med finalförloraren som kanske spelat 18 matcher? Det blir ju väldigt stora skillnader i resekostnader samtidigt som de inte har så att säga intäkter på hemmaplan.
Nej, så är det ju. Och det är ju någonstans där värdera vad det, man går för ett SM-guld och det kommer kanske vara så att nästa säsong också kommer vara utan publik. Vi vet ju inte hur morgondagen ser ut. Det är väl det vi har lärt oss under den tiden, och jag vet inte om det kommer finnas möjlighet till några statliga bidrag för uteblivna publikintäkter till exempel, om det är lag som går längre. Jag vet inte hur det här ser ut, men det är klart att det är ju ingen vinstaffär och vinna SM-guld eller spela hockey den säsongen överhuvudtaget.
Jag är rätt säker på att det kommer delas ut ett statligt bidrag som kommer att fördelas ut efter hur det har sett ut i slutspelet, vad du har haft för matcher och sen. Jag skulle inte förvåna mig heller om man hittar någon form av modell med en stege med lite tv-pengar som man fördelar ut också under slutspelet. Att man hittar någon sån modell, att man får ett centralt bidrag i SHL på något sätt. Jag säger inte att det är just tv-pengar, men det finns ju även andra sponsorer i SHL. Att SHL går in och ersätter de eventuellt förlorade intäkterna så att ett lag som åker ut i semifinal inte gör mer minus än ett lag som åker ut i åttondelsfinal.
Det låter väl ganska vettigt. Vi tar en fråga här från Gnubert, Mr. Hockey 1234. Fjärde gången gilt, också hålla fingrarna i kors här. Tanka kring Färjestads centersida nästa år. Linus Johansson kommer tillbaka, frågetecken. Rydal, Jakob Petersson, och så har man Nilsson, Jakob Nilsson under kontrakt, samtidigt som JFK, alltså Jakob Forsbacka Karlsson, var bättre än Nilsson på slutet. Ska man köpa ut Jakob Nilsson, förlänga med Jakob Forsbacka Karlsson, eller dra Rydal eller Petersson över Atlanten? Vad säger du där kring Färjestads centersida, Johan?
Alltså, för det första så är jag inte hundra på att det kommer bli en återkomst för Linus Johansson. Färjestad vill ju definitivt att han ska komma tillbaka, och spelar han i Sverige så kommer han ju spela i Färjestad, men jag är inte säker på att det kommer bli av. Jakob Nilsson har dem på ett avtal och det kontraktet är rätt dyrt, och det finns ju någonstans ändå en uppsida på Jakob Nilsson. Man får ändå lite respekt för att han kommer tillbaka från Nordamerika.
Men vänta, paus. Alltså, du skulle säga man har respekt för att han kommer från Nordamerika. Det kan ta ett tag. Alltså vad det där är, det är inte, alltså är det en nordamerikan, en transatlant som aldrig har spelat i Sverige, som inte kan hockeyn? Här är en spelare som har varit borta något år och liksom
jag visste att du skulle stanna vid på den, för att jag vet ju, han har inte presterat i år, Jakob Nilsson. Han har inte gjort det, men det kan ha varit annorlunda träning eller vad som helst. Det kanske är annorlunda träning jämfört med vad han hade till exempel i Mora, att det är uppbyggt på ett annat sätt.
Men vad, så var då annorlunda träning? Alltså det där är bara, alltså nu försöker du hitta några ursäkter. Alltså han har inte levererat på hela säsongen.
Han har inte levererat på hela säsongen. Det har han inte. Nej. Han skulle kunna lätt göra 20 poäng till, sett till vad han har i lönekuvertet. Men jag tror att det skulle kosta mer att hålla på och lösa ut honom i det här läget. Jag tror man bara helt enkelt förstår sitt kast och hoppas på att han blir bättre.
Det finns ju kanske klubbledare som dig som tänker som dig att ja, men det tar lite tid. Han har ju visat tidigare, det kanske är annorlunda träningar. Det kanske finns en klubb som är beredd att säga okej, vi nyper det här kontraktet, men då får Färjestad betala, ni får betala 100 i månaden från det då.
Ja, och då är vi nere kanske på en kostnad på 150 000 i månaden istället. Jag är ju tveksam om jag hade hoppat på det även om jag var klubbledare. Jag hade ju nästan sagt att ni får lösa honom fram till typ november så får vi stå för resten. Alltså det hade fått lägga sig på den nivån. För det är ju ändå ingen tvekan om att det måste finnas mer Jakob Nilsson än vad han har visat hittills. Jag tror att det har blivit en jäkla press att komma till en storklubb som Färjestad. Vi ska ändå ha klart för oss Jakob Nilsson. Han har ju bara spelat i Mora på SHL-nivå tidigare och bara gjort 18 poäng. Så det var kanske så att Färjestad hade för stora förväntningar på honom, sett vad de lastade i lönekuvertet. Så att det har blivit en press som han inte har kunnat hantera.
Nej, där har du nog någonting som du är mer rätt på, skulle jag vilja säga. Att pressen kanske har varit omänsklig från honom själv, Färjestad och många utomstående.
Men om vi fortsätter på centerscenen, jag utgår ändå någonstans från att Jakob Nilsson kommer vara kvar i Färjestad, för jag tror inte det är någon som är beredd att ta över de pengarna, inte i det här läget och sett till vad han har presterat. Jakob Petersson tror jag att det är ganska stor risk att Dallas faktiskt plockar över. Man har sett att han kan leverera i SHL. Nästa steg för honom är att spela i Nordamerika, slå sig in på de små rinkarna. Så jag tror att det kommer uppstå en lucka där, att man kanske har Linus Johansson / ny Jakob Nilsson, och så finns ju då Rydal kvar också i leken, och man kanske ser Rydal som någonstans en tredje center nästa säsong då. Det tycker jag, att Gustav Rydal är mer en tredje center än att man ska ha honom högre upp i laget, även om han har gjort en jättebra säsong. Men jag tycker ändå att Gustav Rydals nivå är att vara typ en tredje center. Det blir ju då utmaningen att hitta kanske en fjärde center, att man ska hitta någon som kan gå in och ta Oscar Bäcks roll, eftersom Oscar Bäck ska över till Dallas. Jag har faktiskt en gammal fråga som jag har gått och sparat på hela vägen sedan den 20 december. Så jag tänker att nu är det faktiskt dags att ta den här frågan så att vi blir av med den ur vårt batteri här. Den kommer från Dennis Nylén. Hur mycket nyttjas hemmafördel vid byten? Hur tänker tränarna angående detta? Gör man fulbyte för att ställa till det för motståndare? Hur håller man som tränare rätt på vilken femma som ska in? En jäkla logistik som man har svårt att följa hemifrån.
Ja, det, alltså det där är ju jätteavancerat. Nu har du ju tre tränare. Alltså du har ju backcoach, forwardcoach och en som är övergripande. Plus att en av de övergripande har ofta kommunikation med en på läktaren. Så att det där är ju det är jättenoga. Tekningar, anfallszon, då sätter man in offensiva spelare i regel. Zonstarter pratar man jättemycket om idag. Vilka som ska ha zonstarter i defensiv kontra offensiv zon. Sen när du möter till exempel Ryfors-kedja med Everberg och Sar, då matchar du dina bästa defensiva spelare eller Leksands toppkedja. Så det där är jättenoggrant. En del tränare är ju bättre än andra på det. Och en del, den äldre generationen, typ Roger Melin-tränarna, de brydde sig inte så mycket om det där. Men ville kanske att motståndarna skulle rätta sig efter laget. Men som det är idag så är det väldigt, väldigt utstuderat just matcha olika formationer i olika lägen.
Du som är gammal spelare i Färjestad, när jag var i Övik i början av 2000-talet så var det en supporter i Örnsköldsvik som lärde mig vad ett Färjestadsbyte är. Vet du vad ett Färjestadsbyte är?
Det var väl det bytet som Björklöven gjorde mot Södertälje tidigare under säsongen uppe i Umeå. När man byter ur egen zon i den dörren närmast eget mål och så hoppar en spelare ut på mittlinjen nästan i andra sidan båset.
Ja, precis. Han kallade det i alla fall ett Färjestadsbyte. Var det någonting du fick lära dig när du kom till Färjestad?
Nej, absolut inte. Ja, det var när du nämnde det i podden tidigare att det var ett Färjestadsbyte. Det var första gången jag hörde det. Jag hade aldrig hört det innan det faktiskt. Så att, jag benämnde det nu som ett Björklövenbyte eftersom det var de som jag såg senast gjorde det. Jag har sett att HV71 har gjort det under säsongen också. Då är det dags att tävla, Svensson. Då får du faktiskt, jag som har gjort frågan den här veckan, då får du välja helt själv vad du vill plocka. Många som man får inskickat, det är spelare. Jag uppskattar väldigt, väldigt mycket att ni skickar in frågor. De kommer såklart bollas in under säsongen här. Men nu får du välja helt fritt från min bank här.
Ja, men om jag får välja fritt så vill jag ju ha ett åtal, för det känner jag mig ganska trygg med.
Okej, okay. Ja, på 5 poäng, är du redo?
Ja, nu kändes det tufft, men bara kör.
På 5 poäng. Tabellens topp 8 slutade så här den här säsongen. Leksand 1, Luleå 2, Djurgården 3, Färjestad 4, AIK 5, HV71 6, Frölunda 7, Malmö 8.
Jag vill chansa.
Vi har fått ett svar från Johan på 5 poäng. På 4 poäng. Hur coolt var det inte? Pavel Patera, Martin Prochaska och Ottar Vejvoda, de värvades in till AIK den här säsongen. Patra blev 6:a i poängligan när säsongen summerades. Men den som vann poängligan, det var Juha Rihijärvi i Malmö.
Ja, men det känns ändå ganska tryggt med mitt svar här på lappen faktiskt.
På 3 poäng. Hockey, allsvenskans bästa spelare, föddes det här året.
Ja, men det känns ju väldigt tryggt här nu.
Du ser alldeles förnöjd ut. På 2 poäng. Färjestad vinner guld efter att Luleå har vunnit året dessförinnan.
Ja, men det känns hur bra som helst nu.
Nej, men jag tänker inte ens ta ettan. Du är så jäkla nöjd här, vet du. Det är...
ja, men vad stod det på ettan då? Vad stod det på ettan då?
Året mellan 96 och 98.
Oj då.
Ja, jag hade...
Rätt svar är 97 då. Är du imponerad av att jag tog den, eller?
Ja, alltså, ja, fruktansvärt imponerad. Jag vet ju att alltså, det är inte, Leksand har inte vunnit så ofta. Men jag vet inte om det var att Malmö kom 8 där som du nöpte på. Men väldigt starkt där när du bara nöp. Utan nästan betänketid så satte du 1997 rakt upp och ner på tabellen. Det var starkt.
Ja, jag nöpte faktiskt på att Leksand vann, som du var inne på, för jag vet ju att de mötte Färjestad sen i semifinalen, och så sa du att Färjestad var 4, så att då gjorde jag en uträkning på att de möttes i den semifinalen, och att det var då det var någon sån långkörare där Andreas Karlsson avgjorde för Leksand, om jag inte minns helt fel.
Stämmer. Och sen på 4 poäng då, det var ju 1996, men det var den säsongen 96-97 som Pavel Patera, Martin Prochaska och Ottar Vejvoda, den tjeckiska stjärnkedjan som värvades in till AIK. Rihijärvi vann poängligan. Kan du säga på rak arm hur många poäng han gjorde den säsongen?
Oh, nej, det kan jag inte, men jag gissar på 53.
51. Och Jonathan Dahlén föddes ju den säsong 1997. Så att, bra jobbat, Svensson.
Ja, åtal. Uppenbarligen är det ju min grej alltså.
Det var, kan jag säga, det här är sista gången. Nu ska jag bara ta in frågor från våra älskade lyssnare som ska få ställa dig mot väggen, och då blir det inte årtal, en sak som är säkert.
Och då vill jag uppmana folk att komma med riktigt kluriga. Jag vill ha såna typ Pavel Brendel-frågor så att han kan få en sån igen. Så att det är bara att skicka in dem till mig. Jag finns på Twitter.
Ja, vi får väl tacka för den här veckan. Vi höll väl vårt löfte till Lars Lindberg och springa iväg lite tidsmässigt. Hoppas ni haft överseende med det, att det blev lite längre idag. Men kul att ha Lars Lindberg som gäst. Och skönt med slutspelshockey som startar idag.
Ja, riktigt grymt. Tack för att ni lyssnade, och vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.